Det är tisdagen den 8 februari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är människor, mat och moral. Min gäst idag som ska ta oss igenom detta aptitliga ämne är Lena Andersson, författare och krönikör på Ledarsidan och en av Sveriges ledande intellektuella. Välkommen!
Ja, tackar, tackar.
Du har för den knappt ännu lanserande tankesmedjan Environment and Public Health Institute, EPHI, skrivit det sen Att äta eller inte äta, om kostråd för verkliga människor. Där skriver du bland annat om en förfelad människosyn bakom många förslag till politiska ingrepp och regleringar, med ett exempel som är tankegången att affärsidkare som är näriga, de ställer godiset vid utgången, och en ofta diskuterad politisk åtgärd är att tvinga dem att ställa det mer undanskymt. Vad vore fel med en sån åtgärd?
Ja, det som är fel tycker jag är själva utgångspunkten, att man tror att människor är helt mekaniska i sina val. Att man köper godis i onödan för att det ligger framme, att man äter med ögonen och inte med sitt inre tankeliv. Att detta är beteende då när man äter fel och för mycket eller har fel saker och inte håller sin diet. Att det beror på att man frestas bara. Och att man frestas inte om det inte ligger framme i affärerna. Man är alltså en slags mekanisk varelse som inte vet om att det finns godis om man inte ser det. Och det går emot all min erfarenhet och allas, tror jag, som någonsin har ägnat sig åt någon diet eller tänkt på det här med hur man ska äta och inte äta. Man vet att det finns godis även om det inte ligger framme och även om man inte har det hemma. Och ja. Så att ska man bli av med godisätande måste man nog i så fall förbjuda det från världen. Ta bort det helt.
Ja, jag tänker att det här är anledningen till att de flesta förslag på det här området är så futtiga. Man talar om att införa en skatt på läsk eller godis, och så mäter man en minskning av läskkonsumtionen på några procent och utropar folkhälsans seger. Alltså, vad missar man i ett sånt resonemang?
Man missar, tycker jag, att det här är också en själslig fråga. Alltså att människor, eller det är framförallt det egentligen, det är väldigt mycket kropp i det, men det är också det psykiska. Man förhåller sig till sitt ätande och sina bantningsproblem eller vad man nu har med själslivet. Vad är mening? Vad har man för meningsskapande element i livet? Vad njuter man av? Hur mycket ska man njuta? Alla de här sakerna som människor har brottats med under hela sin existens. Men eftersom det här har blivit en sån vetenskaplig fråga, och då blir den gärna naturvetenskaplig, så måste man ju operera bort själen, för den går ju inte att kvantifiera, eller den går inte att förstå sig på annat än om man verkligen kvantifierar den på sätt som gör att den blir obegriplig. Och då måste vara rent materialistiska, så de måste kunna räkna, titta på vad som händer i experiment, om människor, om det står för mycket framme, ja då kommer man äta så mycket, om man inte står framme. Det är så ganska konstruerade experiment och så drar man stora slutsatser om dem. Men alla som har levt, som vanligt handlar det om att man måste veta vad det är att leva som människa i vardagen och varje dag. Och varför man äter för mycket om man gör det. Och hur man motiverar det för sig själv och vad det är som plågar människor med detta. Så att det kommer av den här väldigt, ska vi säga, scientistiska synen på mat. Och det allt är upphackat i små bitar och även matvarorna själva och även beteendet.
Ja, det är därför det är ofta överraskande. Jag tycker ju att ett roligt exempel på sitt sätt är Danmark, som har väldigt hög skatt på sötsaker, och det har ju lett till att folk undviker de beskattade sötsakerna, men det är ju inte, det är ju inte så att de har slutat äta godis, utan de har tvärtom ätit mer godis eftersom de handlar mer på sina resor, och de har också fått en svart marknad med smuggling från Sverige och godisbutiker med misstänkt billigt godis. Så de har en svart marknad för lakris som resultat.
Ja, det blir, jo, därför att visst, det är någon slags mekanisk syn som jag inte förstår riktigt. Jo, jag förstår, därför att det är behaviorism, och det är, vetenskapen måste ha sin syn på människan som då måste kvantifieras och allt detta. Men det stämmer ju inte med vad det är att leva. Och det är det stora, det är ett stort ämne överhuvudtaget för humaniora och samhällsvetenskap, att de försöker härma naturvetenskapen och därför glömmer egentligen hur människan är. Utan tror sig kunna berätta det genom vetenskapliga experiment. Medan i själva verket så måste man ju faktiskt ha en idé om det innan man gör experiment, om de ska bli sanningsenliga.
När vi tog upp det här ämnet på redaktionsmötet kom det upp hur viktiga sociala regler är. Att fransmännen, de äter sitt lilla bakverk till frukost, men de äter inte 10 som amerikaner eller svenskar kanske hade gjort. Du är inne på att det finns en visdom i de här sociala reglerna kring ätande.
Ja, just det. Jag är inne på att de här reglerna, konventioner då kring mat, har gjort att i vår tid där det har varit väldigt inne, och kan man säga, eller progressivt, att bryta mot normer och försöka se vad som är förlegat och förtryckande och sådär, nedhållande i normer, så har man också fått för sig att människor bara följer de där reglerna mekaniskt också, för att man ska följa dem, titta man gör bara det man har lärt sig att man ska göra, och man borde, alltså kan man göra på något annat sätt lika gärna. Och då ser det ser ut som att man följer bara konventioner, men det är ju för att de kanske en gång har, det är ju inte mekaniskt bara för att man följer dem utan att tänka efter varje gång, utan någon gång har någon tänkt, och ganska många, och funnit att detta är rätt och vist och klokt. Och då är det ju förnuftigt att inrätta dem som regler, så att man inte varje gång måste tänka på banala saker. Vi äter ju ganska ofta under livet, och det kan vi inte ständigt ägna oss åt att tänka på hur vi ska göra. Så det måste ju vara inrättat som regler och rutiner. Och när man tittar på de här reglerna, så, den franska till exempel som du nämnde, så ser man ju att de gör ju väldigt rätt. Och länge har ju fransmännen hade mindre problem med övervikt och sånt på gruppnivå än många andra västländer. Och så att det finns en klokskap i de här normerna, därför att det finns något som är sant kring detta med tillfredsställelse, där man också tar hänsyn också till just njutning och tillfredsställelse och förstår vad det är att äta. Att det handlar inte bara om att försöka äta så lite som möjligt eller njuta så lite som möjligt.
Nej, det är ju en viktig poäng vi ska återkomma till. Det finns ju också en kring det här med regler, en trendmässighet och ett moraliserande. Du har ju varit inne på det, inte minst i din roman Duck City, där smalhet blivit ett ideal som genomsyrar hela samhället och blivit ett slags absurd identitetspolitik. Hur ska man skilja det här ajabajandet från det kloka i etablerade sociala regler?
Alltså det är ju svårt förstås, och jag menar även smalhet också, det är ju inte meningen att vi ska vara allt för tunga, så är det ju. Där finns det ju också någon punkt som är rätt för våra kroppar och som är hälsosam och som man mår bättre av och som är också kanske estetiskt mer tilltalande. Och det där vet vi väl ganska väl egentligen när den infinner sig, och behöver inte hålla på och fundera så mycket över det på sätt och vis. Mer hur man tar sig dit om man har förlorat den. Det är svårare. Men man får helt enkelt pröva sig fram. En del behöver aldrig fundera över det här. De är ju lyckligt lottade, men de är inte så många som man tror. faktiskt. Jag tror att väldigt, väldigt många fler ägnar sig åt sitt ätande än vad man vet om. Även om man själv håller på med det så kan man tro att man är ensam ibland. Men jag tror att det är rätt vanligt ändå att man i stillasittande liv som vi lever måste man ju förhålla sig till det.
Oh ja, absolut.
Men vad var din fråga egentligen? Det var att det här hetsen...
Jag tänker på sådana här att det finns en massa godhetssignalerande i att vara för politiska restriktioner som att flytta på och beskatta godis och läsk. Och det blir gärna någon stigmatiserad vara som man inte gillar. Att man helt enkelt vill visa att man är för ett hälsosamt levande och orolig för andras ohälsa, men att det spelar mindre roll om åtgärderna faktiskt fungerar.
Just det, och hur det skiljer sig då från sociala konventioner.
Ja.
Alltså jag skulle säga att vi har helt lämnat de sociala konventionerna snarare. Så det där konkurrerar inte. Vi har ju varit väldigt mycket för att bryta upp det där med konventioner på alla fält. Och jag tror snarare att många skulle vara väldigt hjälpta av att inte dela upp världen i små livsmedel och näringsämnen, utan snarare kanske lära sig laga rätter, lära sig äta för att bli tillfredsställd och inte bara fått i sig antioxidanter eller rätt sorts fett eller vad det nu kan vara, utan faktiskt att förstå vad detta med ätande är och att människor har förstått det förr. Så snarare gå tillbaka och titta hur, inte för att det är bakåt utan för att vi har genomlevt en exceptionell sönderbrytande tid på det där området. Alltså om man följer med i den här kostforskningen så är den ju, alltså där existerar knappt några rätter. Där finns bara enstaka livsmedel.
Ja, och det är kostcirkel.
Och det är, alltså ät gärna mer nötter. Ja, men hur då nötter? När ska man äta dem? Och det är ju inte mat. Alltså det är svårt att hänga med i vad det är de menar. Och det går inte att få ihop det riktigt för att det är så reduktionistiskt så att man är uppdelat på små delar. Och det är havregryn och det är inte för mycket kött. Och det är, här skulle det behövas en tillnyktring generellt, alltså vad är en måltid, vad behöver en människa äta, hur ofta äter en människa? Det är ju väldigt ofta, men kanske inte småäta hela tiden, men tre måltider om dagen eller vad man nu tyckt vart konvention, det skulle ju gå bra att återvända till. Och lagad mat.
Ja, det är ju ett tema i dina böcker och det är något jag kämpar och har kämpat med själv, att försöka äta så att man håller vikten och mår bra samtidigt som man älskar olika slags sötsaker och annat fettbildande. Det är ju lätt att driva med och förknippat med skam och hyckleri, men i grunden är det ju ett slags sanningssökande ändå.
Ja, det kan man säga. Ja, maten är ju, det finns något sant om hur vi bör äta förmodligen. Och i den här essän som du nämnde då, som är orsaken till det här samtalet, det är så på tal om sanningssökande så har jag ju där dels det här med att vi måste ha en annan människosyn och förstå vad en människa och ätandet är och att vi är rationella inför våra val och att vi vet att det finns godis även om det inte ligger framme och så vidare. Och att frestelserna finns inom oss, inte bara utanför visuellt. Men också att då finns en komponent där det faktiskt är lite individuellt. Och där man måste lära känna sig själv. Och där blir det ju, där har ju genforskningen då till exempel kan hjälpa oss att göra det mer individualiserat. Och då blir det verkligen sanningssökande.
Ja, Du skriver i din essä att det är viktigare för den ätande människan att lära känna sig själv än att känna till allt om kostforskningens senaste rön. Om vi börjar med, vad menar du med det?
Ja, just det menar jag att man måste, när man ska till exempel, om man ska tänka att nu ska jag lägga om här, förbättra mitt liv lite grann eller strama åt. Så måste man känna sig själv så tillvida att om det aldrig har funkat förut att göra samma sak så kommer det inte fungera nu heller. Det är en sak. Det är att känna sig själv. Kommer jag att klara att äta en kycklingfilé med det där till middag Nej, förmodligen inte ens en enda kväll. För det är inte gott. Man blir olycklig, man börjar kompensera. Man börjar tänka så här, det där var så äckligt så jag måste ta lite av det här goda nu. Det är torftigt. Alltså på det sättet måste man känna sig själv. Klarar man den här dieten eller är det ingen idé ens börja? För man klarade man inte förra gången kommer man inte klara det den här gången. Så det är ett sätt att känna sig själv. Och det är ett mer, det är mer känslomässigt då, eller filosofiskt kanske man kan kalla det. Sen finns det det mer objektiva att känna sig själv, som ju är detta med generna, som man skulle, om man är intresserad av vad man har för benägenhet när det gäller vikt och sånt.
Ja, ja, du har gjort en studie där för att kunna utforma ätandet utifrån det. Handlade det om dig som person eller om de senaste rönen?
Nej, så jag har gjort ett gentest. Jag köpte sånt där test där man spottar i ett provrör och skickar in och så får man veta vad man har för gener just gällande kost och mat då, så vad det jag valde, träning, vad det jag valde, alltså vad jag är bra på att ta hand om för fetter och kolhydrater och sådär. Och det blev, då fick jag svart på vitt. Sen gäller det att det här testet är rätt då, att de är tillräckligt, forskningen är tillräckligt långt framme för att det ska stämma, men jag tycker det verkar också med min erfarenhet som att det stämmer, att det visar sig, jag till exempel ska inte, jag kan inte, jag är dålig på att hantera mättat fett. Och det stämmer verkligen med min erfarenhet också. Och gör man en sån där sak så kan man få veta då. Då är det ju sanningen man får veta om detta. Och då kan man följa det och sen anpassa det efter vad man klarar av, vad man har för mål, vad man vill offra på detta. Det kanske man inte vill. Det är ju en annan sak som man missar också med alla dessa kostråd och dieter och pekpinnar och allt det här, är ju att nej, men människor kanske inte vill offra allt på det där. Att ha en smal kropp eller vältränad eller...
Ja, du skriver ju din essä att det finns rationella skäl att vara ouppmärksam med vad man äter.
Ja, jo, just det. Men det menar jag ju då att jag tycker ju att skulle önska att forskningen slutade ha den här uppfattningen att människan inte är rationell. Och det, då är vi inne på människosyn igen som föregår det empiriska. Man måste ha en människosyn när man kan börja forska egentligen. Och att den inte är den här mekaniska människan som inte tänker utan bara härmar och reagerar på stimuli och följer normer. Utan att det bör betraktas som rationella val när vi ska förstå och analysera människor. Alltså vi har tillgång till att välja. Även om vi sen ser ut som att vi inte väljer eller vi uppfattar inte att vi väljer. Men vi är förnuftiga varelser. När vi väljer att äta fast vi vet att vi inte borde, så vet vi att det är det vi gör. Och vi vet att vi kunde ha valt annorlunda. Men vi gjorde bedömningen att det var inte värt det. Inte just då. Och det är därför det är så svårt. Det är därför människor äter för mycket fast de skulle vilja vara smala.
Mm.
För att det är jobbigt och, det är jobbigt jämfört med hur trevligt det är i stunden att ha de här njutningarna.
Ja, alltså jag har ju en liten fundering på det här, att jag tänker att det här med att hitta rätt med ätandet, det är faktiskt ganska mycket som att hitta rätt med moralen, och jag tycker att det illustrerar skillnaden mellan dygdemoral och regelmoral, och jag tänker att dieter är ofta som regelmoral, de är stränga, det finns en strikt uppdelning mellan gott och ont, och det som är gott att äta brukar vara ont här, så det handlar om att tukta sin kropp, liksom sin själ, och hålla sig borta från frestelser och underkasta sig ett regelverk och den smala vägen om man så vill. Och så sen enligt min mening alla dieters svaghet är att de är för tråkiga för att leva efter. Så efter ett tag så bryter man mot dem och syndar. Men det skyller man alltid på sig själv och aldrig på dieten. Precis som med regelmoralen. Sådär. Och motsatsen är då dygdemoralen. Allt i moderation. Att mat är inte god eller ond utan mer en fråga om tillfälle, proportioner och att fylla en mängd olika stundtals motsatta syften. Och att ett gott leverne, liksom bra sätt att äta kan varieras i det oändliga och se mycket olika ut, låt vara utifrån en del generella principer. Och då knappast så att det lämpar sig med lagstiftningens tvingande regler lika för alla.
Ja, men det är en otroligt bra sammanfattning tycker jag. Precis så är det. Och den stora skadan är ju för den som... För man kan lätt bli besatt av dieter och bantning och sånt där. Det är många som blir. Är att, man, att det blir just att viss mat är förbjuden då. Det är väldigt lätt att få in det i sitt huvud. Och verkligen känna så. Att det är haram och halal verkligen.
Ja, jo, de här LCHF har ju till och med blivit en så omhuldad diet i vissa kretsar att det har liksom någon avhandling om det fick ställas in för att det helt enkelt bombhotades eller någonting av folk som var irriterade på att slutsatser som gick emot.
Jo, just det. Jag vet, det har varit oerhört mycket med just de där dieterna, eller kanske just den dieten har varit väldigt laddat. Det är väldigt laddat vad man ska, det här ämnet har blivit det. Och det är ju något slags svaghetstecken för vår civilisation. Alltså det är någonting som har gått snett. Det ska inte vara det. Och det här att vi föraktar helt vad man har gjort tidigare. Och så säger du LCHF, de säger så här, nej men det är det vi återupptar. Vi, så här åt man i Frankrike när de var som bäst på 1800-talet. Jo, fast ja, om de skulle banta kanske. Men det var ju inte så att man inte fick, alltså baguetten åt man och man var inte, det var inte förbjudet med potatis. Alltså det blir ändå väldigt konstig version av det som skulle då vara att äta riktig mat som de säger. Så att det här har blivit så laddat är för att vi tror att vi ska hitta på något nytt här. Och kanske på det här fältet är det inte så lätt att göra det. Även om vi försöker. Vi ska äta nu gräshoppor och vi ska äta insekter och så här. Men...
Jag har ju tänkt på det att det är så många... Jag får intryck, framtidsutopier brukar ju vara väldigt avancerad teknik och sen så äter de sämre än idag. Det är någon jättetråkig sörja som bara tillgodoser näringsbehovet.
Alltid.
Som i The Matrix och sånt där. Den enda som äter gott är ju han förrädaren.
Men de är ja, och då är det ett tecken på lastbarhet.
Ja, precis.
Att man njuter.
Ja.
Det där är ju också alltid... när man ska tänka sig in i framtiden så brukar det just vara att man ska få äta ett piller. Som om vi längtar efter att slippa äta.
Ja, precis. Vem vill dit?
Nej, helt från... verklighetsfrånvänt är det. Istället njuter vi mer än någonsin av att det ska vara närodlat och det ska vara trevligt och gott och saluhallen och sådär. Det är oerhört mycket förvirring i den här frågan och den är laddad och den är kopplad till utseende, till hälsa, till alla de här, just de här dygderna som du nämnde, alltså behärskning också, självbehärskning, kontroll. Och problemet är ju att alltså, om man börjar äta rätt med riktig mat, inte så många gånger per dag men några, så behöver man inte ha nästan någon självbehärskning. Därför att kroppen, vi har glömt det, kroppen har ju ett system för detta, den blir ju mätt alltså. Man blir mätt och då behövs det inte jättemycket behärskning. För att inte vräka i sig. Det behövs bara en påminnelse. Just det. Jag behöver inte äta allt jag ser. Det är inte särskilt svårt att avstå. Men när det är svårt, det är när man är hungrig. Och när är man det? Jo, när man bantar.
Ja, alltså det var ju en sån där... Jag har ju själv vägt över 100 kilo. Och sen gick jag igenom sån här viktväktarkurs. Och vad jag tog med mig från den var ju just att äta. Men se till att äta då... frukt och grönsaker, få i mig mer av det, vilket jag aldrig skulle få för mig annars. Och då är man ju hungrig och då ser man det med bara fel saker.
Ja, man ger upp också då när man blir så hungrig. Så här kan jag inte leva i alla fall, det här går inte. Jag får börja om imorgon eller någonting.
Ja, så är man tillbaka i skuld. Och sen finns det alltid någon ny diet att testa liksom.
Ja, men precis. Och sen så får man höra att så här mycket är en normal portion. Och så kanske man tycker då att det där är för lite för mig. Det är något fel på mig. Och det är det jag menar med att man måste lära känna sig själv. Om det är en för liten portion, enligt Livsmedelsverket, eller vem som nu säger det, dietverket, eller diet, nya dieten.
Ja.
Så ja, om man tar en större portion och inte går upp i vikt, så är det ju inte för stor. Så då är det ju inte för stor portion. Man måste helt enkelt lära känna sig själv. Det var det som var min poäng där. Och det tar ju lite tid, men bara egentligen om man har fått problem med detta, som vi många som har haft någon gång i vårt liv. Förr i tiden så fick väl inte folk så mycket problem med detta. De kanske av slentrian blev tjockare när de blev äldre. Men det är just idén om att det här ska ändras i grunden. Och när det blev en fråga som man ställde sig så här. Det här ska vi också på något sätt revolutionera. Vi ska göra oss fria från allt vi har vetat. Och så ska vi börja med vetenskaplig syn på det. Så ska vi sätta ihop det här så som människan behöver. Och kvar blev ju ingenting som var särskilt ätbart. Utan det blev liksom processat och det blev maskinellt gjort och industriellt för att man skulle tillgodose den här vetenskapens syn på. Jag menar, jag har inget emot vetenskap naturligtvis, men man måste veta vad det är man håller på med för ämne. Och just mat är ju någonting som människan har varit tvungen att klara av alltid. Uppenbarligen har människor ätit i alla tider, klarat att få i sig.
Men är inte det här mycket också det så att säga pun intended smala segmentet folk som tänker kring sånt som man kallar kosthållning snarare än mat? För samtidigt så har vi ju, vilket jag tycker är rätt trevligt, med liksom en större variation av kök och kryddor och sätt att laga mat och så vidare. Den typen av berikning kullkastar ju inte klokskapen i att liksom äta sig mätt på ett varierat sätt eller liknande, utan gör det ju snarare lättare och mer varierat, tänker jag.
Ja, absolut. De olika köken och sådär, ja, det är ju helt klart. Men jag menar mer det här upphackadet i näringsämnen snarare än i rätt eller matkulturer. Det är ju bara bra om man får en mer varierad kosthållning och som går lätt att laga. Vi har ju mindre tid för att laga, vi är inte hemmafruar och sådär. Det måste ju vara en rimlig tidsåtgång. Så att det är mer att det blir en vetenskaplifiering av vardagsätandet. Men jag tror det är helt fel. Alltså att man koncentrerar sig på små antioxidanter när man kanske skulle egentligen behöva ha en struktur i sitt kosthåll. Alltså hur många måltider om dagen man äter. Eller hur gott det ska vara. Får man njuta överhuvudtaget 3 gånger om dagen? Är det tillåtet? Det finns mycket att diskutera innan man börjar diskutera exakt hur många gram av det och det man bör äta per dag och så vidare.
Ja, jo, men det är ju verkligen liksom den sökprocessen jag tycker man kan ta sig an, och som är det här liksom att hitta proportioner, hitta vad man själv tycker om och hitta det man kan leva med snarare än att underkasta sig någonting man vet inte kommer att hålla, tror jag liksom alltid är en rimlig förhållningssyn på, inklusive att man får ge sig hän ibland, för annars skulle ju livet bli fullkomligt olidligt.
Ja, och sen en annan, moraliseringen kan också se ut på sätt som jag, på subtila sätt som jag har stört mig på. Till exempel jag tycker väldigt mycket om att äta efterrätt efter maten, alltså efter middagen, alltså avsluta med något sött.
Ja.
Och sen, för det är som att avsluta, det är verkligen som ett slut. Man stänger någonting. Och sen är det, sen är man nöjd. Och och jag har känt så här, det här är inte psykologiskt bara. Det är fysiologiskt. Det är någonting med det söta som stämmer med min kropp. Alltså efter en måltid. Och om man läser det där på nätet, så om man söker på såna här saker, så står det alltid så här. Ja, det här är en dålig vana. Det är bara att träna bort. Många, alltså därför att det finns inget i sig i vår tids vetenskap, utan det finns bara vanor och inlärt. Och då har man lärt sig, för det är stimuli. Och ingenting är i sig, utan det är bara konventioner. Ja, ja, då är det där en vana man ska arbeta bort och den ska man försöka stå emot. Och så ska, här finns några nyttiga efterrätter. Och så är det efterrätter som mer är som frukost. Och det är inte efterrätt, det blir man inte tillfredsställd av. Det bara adderar onödiga kalorier skulle man kunna säga. För då vill man i alla fall äta godis sen.
Ja, medan dåtidens Marie Antoinette undrade varför äter inte folk bakelser, så undrar hennes efterföljare idag varför äter folk bakelser?
Exakt, ja verkligen. Varför gör de det när det är så onyttigt? Och då är det bättre att ha den där bakelsen på rätt plats, tänker jag. Den passar där för mig, då lägger jag den där. Mm. Och jag tror inte att det är, jag funderar så här, eftersom det finns ett dessert i nästan alla kulturer så måste det vara någonting med detta. Det är något biologiskt som vi ska beakta och inte hålla på att försöka få bort genom att säga, ja, det där har folk gjort jämt för det är en vana man traderar. Ja, men varför är det en vana? Kanske ligger något i det.
Ja, onekligen. Och om inte annat så finns ju det här enkla argumentet att ja, det är väldigt gott.
Ja, det är gott, precis. Och då blir sista frågan, vad har man, eller slutfrågan där i det avseendet blir ju, men vad har man livet till? Det blir det, alltså går livet ut på att man ska bli smalare? Förhoppningsvis inte.
Den som är smalast när han dör
vinner. Vad har man? Vad är meningsskapande? Vad är njutning? Och så försöka hitta då den här nivån där det är i måttliga mängder. Och det är också en sak man lär sig om man lär känna sig själv i det här. Att om man, när man vräker i sig för mycket så är det oftast för att man tror att nu får jag aldrig mer göra det här så det är bäst jag passar på.
Ja, eller för att man har hållit uppe ett tag och det enda man har tänkt på under tiden är allt man ska unna sig när det är över.
Men om man däremot vet att nej, jag får äta lite imorgon igen eller sen, då är det inte så stor sak. Det är ganska konstigt att alla de här religionerna som förordar fasta till exempel gör ju det för att man ska komma närmare Gud. Det är ju lite konstigt, för den som har fastat vet att det finns inget, man tänker bara på en enda sak. Och det är inte Gud, det är mat. Man är helt oförmögen till någon annan tankeförmåga.
Det är jag som har fastat själv, denna vidriga diet, blev ju upplyst när jag pratade med Edvard Blom och hans fasta. Och den handlar ju i katolsk tradition, de är ju inte lika protestantiska liksom, så där handlar det ju mer om att avstå någonting som man värderar för att sen kunna värdera det mer sen. Att man liksom påminner sig om varför var det här värdefullt nu igen. Och det kan handla om alkohol eller sötsaker, men det kan lika gärna handla om liksom materiella saker eller annat som... Sådär. Och på det sättet fick jag en helt annan förståelse och respekt för den traditionen som jag bara sett som liksom glädjelöst förnekande innan.
Ja, och då har du ju ett annat uttalat syfte än att man, då ska man inte komma närmare Gud, utan det handlar ju om livet här och nu.
Ja, och liksom också att lära sig att uppskatta snarare än att lära sig avstå för all framtid, vilket ju bara vore tröstlöst.
Ja, jag tror att den här frågan måste på något sätt börjas om med, och man måste förstå vilken nivå man är på som när man undrar.
Men det är väl helt enkelt en insikt om... Alltså expertisens och mätandets plats och begränsningar i tillvaron, att inte ens, det är väldigt svårt. Jag försöker ju i böcker som Glädjedödarna och sån här förklara för intelligenta människor att de kanske inte vet bättre än folk själva hur de ska leva sina liv.
Att experterna inte vet, nej.
Ja, och det är liksom, de kan optimera en parameter. Redan ätandet visar hur många parametrar som behöver balanseras samtidigt, och en stor komponent i det är just liksom sånt som man inte kan mäta och aggregera, därför att det handlar om hur gott det smakar i min mun och annat.
Precis, man baxnar ibland över vissa kostråd, de är helt så här frånvända, liksom, eller den här påståendet, ja men vår diet var jättebra, vi hade bara problem med compliance som det heter då, alltså att folk skulle kunna följa den.
det är lite som kommunismen. Det var fel. Det applicerades på ett folk som inte var tillräckligt dugligt.
Ja, just det. Det här var omöjligt att följa, men den hade varit bra om folk hade följt den. Jo, men det är klart. Man går ner i vikt om man äter tillräckligt lite eller stramt eller strängt. Jo, absolut. Men det gick inte. Då är det något fel. Men vad är det man försökte bevisa då egentligen? Vi vet redan att man går ner i vikt och man äter färre kalorier än man gör av det. Grovt sett. Och vissa andra kostråd blir man förundrad över, eller tipsförslag på vad man ska äta. Man riktigt ser hur äckligt det är, eller hur omöjligt det kommer vara att hålla det, eller ta med sig det här som man måste ta med sig överallt. Det kanske går i en vecka eller två, men livet måste vi förhålla oss till för de allra flesta. Så man måste göra klart för sig vad det är man egentligen talar om när det gäller det här ämnet.
Ja, och det tycker jag är rätt begåvade slutord, att det är liksom, vi är människor, det är liksom, dieter behöver vara utformade efter att tillgodose allt det fantastiska som finns i livet, inklusive liksom bordets alla smaker och gåvor, tänker jag.
Verkligen.
Just det här att man försakar så mycket är väl en anledning till att det blir så elakt, tänker jag. Att det finns liksom inte bara en missriktad välvilja bakom kostråd och restriktioner, utan också en välriktad illvilja. Alltså att det finns en seriebantande medelklass som helt enkelt inte står ut med att företrädesvis folk från andra klasser inte bryr sig om samma hälsotrender som de slavar under.
Så kan det nog vara. Men jag tror också att det finns en brist på konkretion i livet. Alltså koppling till livet hela tiden. Som är, man lever livet minut för minut. Man lever inte, men det är lätt att vara i abstraktionen när man tänker. Man ser framför sig vad det ska bli. Det är ungefär som man kan jämföra med, det är många som skulle vilja vara författare. Men det är ingenting man, alltså att vara författare, det är att sitta och slita med dåliga texter som man inte vet om det blir något bra av. Det är det som är att vara författare. Att vara författare är inte att ha skrivit de där böckerna, utan det är ju vägen, det är den här konkretionen på dit. Vad är det för något? Jo, att sitta där fast det är dåligt och fortsätta skriva och komma på något som ska göra det, att det blir bättre. Det är lite samma sak. Alltså, vad är det då att genomleva en diet eller ett nytt sätt att äta? Man måste kunna visualisera det. Att du kommer inte få göra det här, du kommer inte göra det här. Så här kommer ditt liv se ut. Och det är därför det inte fungerar ofta. För att det är alltså rena skrivbordskonstruktioner helt enkelt. Och det är inte fästat i konkret liv. Det tror jag är huvudproblemet.
Ja, och sen på samma sätt så är ju liksom, du kommer ju bevisligen igenom det med liksom högst smakliga slutprodukter, och på samma sätt, och just i ätandet är ju en av de stora lyckligheterna i dagens samhälle att det är så enkelt tillgängligt. Det finns så mycket där, det finns så mycket möjligheter och kombinationer att faktiskt få ihop det här och tillgodose fler behoven än några av våra förfäder hade tänkt sig.
Och bra stekpannor finns det, och det finns bra kastruller och redskap, och man behöver inte ens köpa dålig mat. Alltså färdig mat behöver inte ens vara dålig idag. Men då måste man ha en idé om sig själv och alltså vad man behöver. Alltså man kanske behöver, jag till exempel vill gärna äta varm mat. Jag vill inte äta sallad bara. Alltså man kan inte ha en tävling, ja, men sallad är något nyttigt, och så inte fundera, står jag ut med att äta sallad? Eller är jag mätt en halvtimme på en sallad till lunch? Alltså sådana saker, man måste bli konkret.
Ja, det låter ju verkligen som, man får helt enkelt, som du skriver, upptäcka sig själv. Och då kommer man måste,
det är ett mödosamt arbete man får göra, lära känna sig själv, så man inte lurar sig varenda gång faktiskt.
Ja, inklusive lurar sig på alla ätandets njutningar. Tack så mycket, Lena Andersson, för din medverkan i dagens podd.
Tack så mycket.
Tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Är ni mätta på dagens ämne eller hungrar ni efter ytterligare kunskap? Maila era tankar till ledarsidan@svd.se. Ledarsidan@svd.se, så ska vi se vad vi kan duka upp framöver. Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens Story anpassar pratet till formatet och avhandlar dagligen ett aktuellt ämne på 15 minuter. Undrar du vilket godis som tar våra toppolitiker igenom möten eller vad som sades vid deras senaste barhäng, så ska ni lyssna på Politiken som är lika bevandrade i maktens korridorer som kocklandslaget är i kökets. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och är ni sugna så hörs vi snart igen. Tack för den här gången.